När jag startade den här podden hösten 2019 så ville jag prata om hälsa och jag ville bjuda in gäster som kunde ge nya perspektiv och få mig och ni som lyssnar förståelse för vad hälsa är och vad det betyder. Och jag tänker att hälsa är en frihetsfråga, för när vi har hälsan då är vi ju fria att göra vad vi vill och ta oss för alla möjliga utmaningar. Och så mycket jag har lärt mig på vägen genom alla fantastiska gäster. Jag minns Maj-Lis Helenius som pratade om vikten av att vi rör på oss och att vi måste se hälsa som en viktig samhällsfråga. Eller Gunnar Bjursell, forskare även han på och professor på Karolinska institutet, precis som Maj-Lis. Men han har inriktningen kultur och hälsa. Och sen, vad betyder corona för skolan och för den sociala utsattheten som socialborgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson, berättade om? Eller tidigare statsepidemiologen Annika Linde som kan så mycket om virus och fick mig att förstå lite mer av hur de fungerar precis i den här pandemins början. Och för lite mer än 100 dagar sedan, det var i slutet på februari, så kom covid-19 till Sverige och Stockholm och förändrade vardagen för oss alla. Pandemin slog mot samhället som en tryckvåg och satte ju livet på paus på många sätt för oss. Och värst förstås drabbades ju de som har blivit sjuka och behövt väldigt avancerad och långvarig sjukhusvård, till och med intensivvård. Och för de som har mist någon av sina älskade nära. Det har varit en förfärlig vår på många sätt. Många har drabbats väldigt hårt och det finns en sorg även hos mig. Den är inte personlig utan den är stor och den handlar om alla de människor som vårt samhälle har förlorat och alla de som har farit illa. Så finns det positiva erfarenheter. Det känns ju viktigt att försöka se dem och hålla fast vid dem också. Om hur vården så snabbt kunde ställa om till exempel. Och hur människor har stöttat och hjälpt varandra med inköp till exempel. Och hur digitaliseringen har tagit fart i sjukvården och blivit ett jätteviktigt verktyg för många patienter. Men vi är ju inte i mål ännu. Vi har ju fortfarande en pågående smittspridning och det är fortfarande många som är väldigt sjuka. Och vi behöver ju fortsätta att leva med de här tråkiga restriktionerna för oss själva. Och sen kommer vi också behöva ha en stor diskussion om vad gick bra och vad kan vi lära och vilka misstag har begått. Så vi behöver också diskutera ansvaret för beredskapen i vårat samhälle för att bygga oss starkare för kommande pandemier och andra hot mot vår hälsa och vår trygghet. Men jag önskar ju alla en härlig och avkopplande semester så vi kan ladda batterierna. Och det är ju jättemånga som har slitit otroligt hårt i hälso- och sjukvården med många och långa pass för att hjälpa patienter och rädda liv. Och vi ser också hur näringslivet, människors livsverk och människors inkomst har drabbats hårt och benen har slagits undan för många småföretagare, inte minst. Och vi ser att skolelever har, i alla fall på gymnasiet, inte kunnat gå i skolan på vanligt vis. Och för många har det kanske varit roligt och utvecklande att få ha digital distansundervisning. För andra säkert en jättesvår omställning. Och mina egna barn som är lite yngre och går i grundskolan, de har ju också haft nya förhållningsregler och friheten har beskurits på olika sätt. Och vi ser att den ekonomiska påverkan är enorm och inte alls bra. Det slår mot hela vårt samhälle, mot företagen som ju är de som ska bidra till välståndet som vi kan använda till välfärden i vårt samhälle. Det kommer att ta år att komma igen och få tillbaka den nivå som vi vill ha på vår ekonomi och på vår välfärd. Som många av er vet så bor och arbetar jag i Stockholm. Jag är ju regionråd här med ansvar för hälso- och sjukvården. Och det har varit förstås en intensiv år för mig också. Och det blir lite fokus i den här podden på Stockholm. Men jag tycker det är spännande att försöka förstå hur läget ser ut i landet i stort. Så därför tänkte jag idag att vi ska blicka ut lite och träffa några olika personer som på olika sätt är ansvariga för att hantera situationen på hemmaplan. Vi kommer att åka ner till Skåne, vi kommer att ta en tur upp till Västernorrland och sen så ska jag också prata med ansvariga i Stockholms stadshus. Filip Sandberg, du är kommunstyrelsens ordförande i Lund sedan valet 2018. Och där var ju Liberalen det parti som ökade allra mest, eller hur? Mm. Men du har ett långt engagemang utanför partipolitiken också som grundare av den antirasistiska organisationen Tamam som ja, men bland annat skapar sociala mötesplatser för unga och bidrar till integration och så. Så att, ditt engagemang sträcker sig långt tillbaka. Hur är det? Hur har den här våren varit för dig i Lund?
Ja, men det har ju varit en väldigt speciell vår får man väl säga som för de flesta. Av oss väldigt intensiv. Lund är ju en stad där vi har en väldigt stor internationell befolkning från jordens alla hörn. Vi har ju väldigt många studenter, det är ju 40 000 studenter ungefär som studerar på Lunds universitet och vi är ju sammanlagt 125 000 invånare så det i kommunen så man märker ju studenternas närvaro överallt. Så att gå över till distansundervisning och där i stort sett alla studenter har lämnat stan. Där gymnasister som kommer från hela Skåne, vi har ju 9000 gymnasieelever i Lund, också har studier på distans, gör ju att vi har betydligt mer gator som ekar tomma helt enkelt i staden än vad det brukar. Och det har ju naturligtvis påverkat näringsidkare hårt. Många har fått se väldigt livskraftiga företag booma igen och vi har ju också många unga som är oroliga för framtiden, vad som kommer hända. Men jag ser också motsatsen, ett jätteengagemang bland lundaborna att hjälpa andra lundabor som är utsatta, alltså i riskgrupper med att handla, med att sköta olika sysslor. Vi har ju samlat hela politiken från höger till vänster och lagt fram två lokala krispaket som vi var först ut i Skåne och flera skånska kommuner som följde efter för att just rädda arbetstillfällen och stötta näringsidkare. Vi har gjort många insatser för föreningslivet, för kulturen och så vidare. Så jag ser också att vi har också kunnat göra mycket positivt av den här situationen vi befinner oss i och samla lundabor och politik och näringsliv bakom en rad olika insatser.
Ja, men, och jag har försökt hänga med lite vad som händer runt om i landet och ni tog ett lite ovanligt grepp kring den stora valborgshelgen som vi ju oroades för att det skulle bli så mycket trängsel. Berätta, vad gjorde ni?
Ja, men det var ju så här att Sveriges största spontanfest med upp till 30 000 personer som samlas vid samma tillfälle äger ju rum i Lund just på Valborg i Lunds stadspark på en ganska liten yta. Det kommer folk från hela landet och där sitter man i ur och skur. Jag själv suttit där när regnet vräker ner. Och vi såg ju att det är ju definitivt inte lämpligt i år med en sån folksamling. Och hade vi fått en sammankomst av det slaget och en smittspridning så hade ju det blivit en världsnyhet dessutom. Vi ser ju från Stockholmsområdet att smitta också tagit fart i samband med olika typer av fester. Så vi var ju ute från styrets sida ganska tidigt och aviserade att parken kommer stänga på Valborg, det vill säga att man kommer faktiskt sätta upp ett stängsel runt hela parken. Men det fanns också i Facebookgrupper flera tusen personer som var med i grupper där man hade bestämt sig för att ändå ta sig in i stadsparken och fira Valborg, oavsett om den var öppen eller stängd. Och därför så fick vi tänka utanför boxen och jag landade i då att jag fick ett inspel från en bekant att sprida ut ett ton med hönsgödsel i parken och börja då på morgonen tidigt på Valborg. Och det gör ju att det inte är speciellt trevligt att sitta i den miljön där det luktar och stinker och har någon picknick där precis. Men samtidigt så är det också bra för parken och för gräset. Fosfor och kväve gör att vi får en riktigt fin park inför sommarsäsongen. Så på det sättet kunde vi slå två flugor i en smäll. Och det blev ju sig en världsnyhet.
Ja, och du var själv ute och skottade ut det där gödslet, eller hur?
Ja, det var jag. Det var jag. Och det hade ju faktiskt effekt, för vi hade ju inga besökare i parken alls den dagen.
Och nu mår den bra, för den fick bra med gödsel där på våren.
Nu är den finare än någonsin.
Ja, ja, men det är liksom både roligt och viktigt på något sätt. Men du, den här smittspridningen är ju långt ifrån över. Och här i Stockholm är vi oroade över att vi tycker att nedgången av vårdbehoven går så långsamt. Och ni är ju lite annan situation i Skåne. Men hur tänker du kring sommaren? Hur ska vi orka hålla ut med det här tråkiga distanshållandet till våra medmänniskor?
Jag tror det handlar mycket om att informera om att för vår del så har ju fokus hela tiden legat i att vi inte ska få in smittan på äldreboenden. Vi var ju tidigt ute att personal som hade varit i riskområden, till exempel i Norditalien, inte skulle gå in i tjänst. Vi har jobbat mycket med dels besöksförbud var vi tidigare med till äldreomsorgen. Har närvarande chefer, tydligt ledarskap, alltså att vi snabbt kan isolera insjuknade äldre, att vi får tag på skyddsutrustning i så stor utsträckning som möjligt, vilket vi har lyckats med. Att se till att personal inte rör sig mellan smittade och sjuka, att man inte tar in mängder av timvikarier, utan att de som väl finns inne erbjuds en månadsanställning, och att man sen försöker begränsa antalet kontakter med den äldre. Och sen så har vi också jobbat med att försöka anställa personer med vårderfarenhet och få tag på en hel del som har haft den erfarenheten. Så vi har ju ändå lyckats hålla smittan borta från äldreomsorgen i stor utsträckning i Skåne, och det tror jag har varit väldigt viktigt för att inte den ska ta fart så som man ser i andra delar av landet. Sen hade ju ni i Stockholmsrådet sportlov en vecka tidigare till exempel, och det har säkert också bidragit.
Ja, ja, men precis. Och vi är ju i olika faser i landet, och vi får ju verkligen hoppas att den erfarenheten vi har i Stockholm inte ska bli hela landets erfarenhet, för här har det ju varit väldigt, väldigt tufft, och många får ju illa av isoleringen också. Men du, om vi ska avsluta vårt samtal med lite sådär sommarkänsla ändå, har du något tips för vad vi ska läsa under våra hemestrar eller staycations i hängmattorna?
Ja, den här sommaren blir väl lite annorlunda på så sätt. Några resor och så kan jag inte riktigt rekommendera, utan det blir ju sitta med en bra bok i trädgården, inte ha en stor arrangemang eller liknande och fest och så. Och för min del så har jag tagit fram en bok här nu som kanske är lite tragisk på ett sätt. Den heter Den stora döden faktiskt, och det är Dick Harrison som har skrivit den, som är professor på Lunds universitet i historia. Men den handlar om när digerdöden började spridas på 1300-talet och kom då från Kina till Europa och stora delar av världen. Och det som är intressant där, det är att se ändå hur pass mycket som har ändrats sen dess, för att den vidskepelsen som fanns då och de förföljelserna av alla personer som man misstänkte har onda avsikt att sprida detta var ju något förfärligt. Så just kunskap, hur viktig kunskap är, och det är ju någonting som vi liberaler har försökt nöta in i århundraden, att kunskap är också makt och ger dig också verktyg att lyckas i livet. Och det är väl en lärdom som vi får ta med oss av den här pandemin också. Många ropar ju efter mer protektionism och mindre av fri företagsamhet och så. Där tror jag det är viktigt för en liberal att kunna stå emot och visa ändå på att vi kommer behöva samarbeta internationellt snarare mer än mindre.
Mm. Tack för det tipset. Du ska få ett av mig också då, om vi nu är inne på det här med pandemier, så kan du läsa boken Som pesten av Hanne Vibeke Holz. Det är väl både en beskrivning av en influensapandemi, men också någon sorts deckare i internationell byråkratmiljö. Det får bli mitt tips till dig. Ha en härlig sommar och tack för att du var med i min podd.
Tack själv, Anna. Ha en riktigt fin sommar du med.
Ingeborg Wiksten, du är regionråd i Västernorrland och förbundsordförande för Liberalerna i Västernorrland också. Stark liberal röst för hälso- och sjukvården där. Och jag har ägnat ganska mycket av min lilla fritid som jag haft den här våren åt att läsa på om spanska sjukan. Och den slog ju otroligt hårt mot bland annat Västernorrland, överhuvudtaget de norra länen och så. Och riktigt så har det ju inte varit med vår nuvarande pandemi. Där är ju Stockholm och kanske Sörmland de som har drabbats värst hittills. Men helt opåverkade har ju inte ni heller varit. Berätta, hur har läget varit i Västernorrland?
Ja, vi drabbades ju ganska sent. Så vi hade ju fördel med att kunna få ta del av vad ni gjorde i framförallt Stockholm. Så vi följde er noga och ställde om för att ta hand om det här helt enkelt. Sen när det väl vackert kom hade vi en väldigt otur ändå att det kom in i våra äldreboenden. Och det gjorde ju att det som vi har drabbats åt det är framför allt att vi har haft många avlidna på äldreboenden. Och där ser vi liksom att det finns en okunskap delvis i kommunala vården om hur man jobbar med basala hygienrutiner och hur man jobbar med de här frågorna. Man saknade också skyddsutrustning i kommunerna. Så det också var en anledning till att vi inte lyckades hålla det stången där.
Har ni kunnat stötta dem då från regionens sida i kommunerna för att...
Ja, dels har vi hjälpt till med utrustning naturligtvis. Och sen har vi också erbjudit utbildningar av olika slag för att stötta upp dem. Och vi har ju skapat nu gemensamma länsledningar, vilket känns jättepositivt. Där varje morgon så sitter regionen tillsammans med kommunerna och har samtal om vad det är man behöver för någonting för att klara av den här epidemin.
Så är det i Stockholm också. Tänk att det skulle behövas en pandemi för att verkligen få det här samverkan som är så viktig att fungera på flera nivåer. Men du är ju själv väldigt engagerad i det här med att skapa möjligheter för nya sätt att möta vården och tillvarata den digitala tekniken. Hur har det gått hos er under våren här?
Ja, det får man väl säga att det har väl varit det som är det positiva med corona. Jag hade kämpat väldigt länge för att jobba med tillsammans med kommunerna med ny digital teknik. Bland annat samordnad individuell plan. Det har vi gjort ett projekt som vi hade i Kramfors. Men det var väldigt svårt att implementera det i hela regionen. Men nu, plötsligt så händer det. Så nu kan vi ha digital utrustning, finns nu på alla Säbo i regionen. Där man direkt kan koppla upp sig till våra vårdcentraler och läkarna på vårdcentralen. Och det här kommer också bli till hemsjukvården nu till hösten. Och det här känner jag jättestor glädje för det har jag stridit för. För att vi har ju också en enorm vakansgrad när det gäller läkare, det ligger under 50%. Så här kan vi nyttja våra läkare på bästa sätt. De ska inte vara ute och fara på vägarna, utan de ska möta patienter effektivt och också skapa trygghet, både för personalen som jobbar i kommunalvård, men också för patienterna som också, förutom att de får direktkontakt med läkaren på distans, så kan man också koppla in anhöriga som finns kanske någon helt annanstans i Sverige. Så det här har verkligen varit på det stora plusset med denna förfärliga pandemi, får man säga.
Ja, det känns ju fint att vi kan hitta några positiva saker eller lärdomar som vi kan dra och som vi kan ha lite glädje och nytta av framåt också. För det är ju så otroligt tungt med den här pandemin för oss på många sätt. Men nu går vi ju mot en sommar som vi hoppas ska bli härlig och att vi kan få lite vila. Inte minst behöver ju alla medarbetare i hälso- och sjukvården och i den äldreomsorgen få semester. Det kommer säkert att vara tufft på sina håll, men ja, jag hoppas att man ska kunna njuta. Och vad har du för bästa coronavänliga sommartips?
Ja, se Sverige, se vår natur. Jag har en bok från Svenska Naturskyddsföreningen faktiskt och som är här från Västernorrland där man ger tips på fantastiska små ögonstenar som vi kan hitta i vår natur. Ta på er vandringsskorna och gör er picknickkorg och passa på att se vilken fantastisk närmiljö vi har. Och ta gärna med vänner och bekanta, men håll avstånd.
Har du något tips för hängmattan också då, om man ska läsa någon spännande bok i sommar?
Ja, jag älskar ju deckare, så när jag vill slappna av från politik och allting, då läser jag deckare. Men just nu så ligger faktiskt en annan bok bredvid min säng, och det är Lennart Wittbergs Strategiskt tänkande och konsten att förstå och förändra. Jag tänker att det här är dels viktigt för mig i vården som är en stor förändring, men också tycker jag för mig som hade en student igår och till hösten så kommer jag förmodligen inte ha några barn hemma. Det är en stor förändring för mig, så att jag tänker att den ska jag börja med. Men sen blir det deckare.
Sen blir det deckare. Ja, jag kan ge dig ett tips också om du inte redan har läst om den här Karin Smirnovs trilogi om Jana och bror. Jag får ner till bror och sen vi får upp med mor. Och sen den sista som jag precis har läst som heter Sen får jag hem. Så himla bra böcker, utspelar sig i Norrbotten.
Ja, precis som tipset av en kompis. Nu har jag fått det från två håll, så då borde jag verkligen läsa den.
Då vet du det, den måste vi läsa. Ska vi prata mer om det sen. Ingeborg, jag hoppas du får en riktigt härlig sommar.
Detsamma till dig Anna och alla ni i Stockholm. Ha det jättefint och njut av naturen.
Tack för att du var med i podden.
Tack snälla.
Isabelle Smedberg Palmqvist, du är skolborgarråd i Stockholm. Du utsågs i vintras strax innan den här pandemin slog till. Och det är den värsta farsoten som vi har haft i Sverige sedan 1918 och påverkat skolan jättemycket. Hur var det? Det blev en rivstart för dig. Men hur var det att ta tag i alla de här frågorna som verkligen påverkar skolan jättemycket när du var precis ny på jobbet?
Ja, att bli utsedd till skolborgarråd i ett parti som sätter skolan först, det var ju en dröm som uppfylldes naturligtvis för mig personligen. Och jag hade ju storstilade planer på vad jag skulle kunna ta tag i. Och det dröjde bara 14 dagar till att det blev en helt annat fokus. Och det var ju den här coronapandemin såklart. Och ett av de första beslut jag tvingades ta var ju att skapa distansundervisning för gymnasieskolan i Stockholm. Och det var ju ett underligt beslut för mig att ta på en gång. Men många frågar mig sådär, hur är det att vara skolborgarråd och hur var det tufft i start och sådär. Och jag säger att jag vet ju inte så mycket. För mig har det varit så här hela tiden i princip. Att man både hanterar coronafrågor parallellt med att man fortgår med det vanliga arbetet. Så att det har ju varit mer än 40 timmars vecka kan man säga under de här månaderna. Men fantastiskt rolig utmaning. Det är ju hela tiden frågor som man möts av, som man måste ta ställning till. Och vi har ju haft i Stockholms stad har vi haft en krisledningsnämnd som vi har haft igång sedan i mars. Och så sent som idag har vi tagit en rad beslut där vi förlänger olika beslut som vi har tagit tidigare som ska sträcka sig nu över sommaren.
Men vad har det betytt för skoleleverna då? Så gymnasieskolan har inte haft liksom fysisk verksamhet utan där har det varit mycket digitalt. Grundskolan har ju varit igång men jag tror att en del elever har inte, ja, många har ju varit borta. Man har ju också haft rekommendationer att man inte ska vara i skolan om man är minsta lilla sjuk och sådär. Hur har det påverkat eleverna tror du?
Ja, men om man börjar med gymnasieskolan som har haft sin undervisning på distans nu sedan den 18 mars. Så i början så tycker jag det kändes som att då oroade vi så mycket för hur det skulle gå rent praktiskt. Kommer det här fungera? Kommer vi kunna ha undervisning på det här sättet? Men lärarna har ju varit helt enastående och lyckats få på så kort tid på en helt ny undervisningsform för eleverna. Och har verkligen klarat av det här med en bravur. Och eleverna på samma sätt, i början så var det väldigt mycket positiva signaler. Vi fick ökad närvaro i skolan, vi fick många signaler på att det fungerade väldigt bra. Att vi också fångade upp sådana elever som inte alltid annars var i skolan, som faktiskt var i skolan. Flickor som var hemma för psykisk ohälsa, tog plötsligt liksom ämnen och kunde delta i prov och sådär.
Så digitaliseringen var viktig för dem?
Ja, och det är sådana där lärdomar som vi verkligen kommer ta med oss. Inte minst du och jag, Anna, har ju pratat mycket om den psykiska ohälsan och vad vi ska kunna göra. Här är ett verktyg i verktygslådan för vad vi skulle kunna göra för just flickor med psykisk ohälsa. Att skapa möjligheter för dem att delta på distans. Det räcker att man är hemma för att man mår psykiskt dåligt, men att man också ska alltid tappa alla lektioner eller alla möjligheter till att ha betyg i skolan. Det kanske inte behöver vara så, utan att man kanske parallellt ändå kan ha distansundervisning för de här eleverna. Men det jag skulle komma till var ju att det här så här såg ut i början, men nu sista veckorna har jag varit ute och träffat många gymnasieelever och då, ja, sammanfattningsvis kan man väl säga att de flesta säger att man håller på att tappa det, säger de nu. Att man liksom tycker att nu har man hållit ut så länge det har varit, och det börjar bli så tråkigt att vara hemma. Och det hör man ju från andra också. Men när man bara är 16, 17, 18 år så är det jobbigt att vara hemma vecka ut och vecka in och inte träffa kompisar och ha det här sociala livet. Så att jag tycker de har verkligen gjort en bedrift att klara av det här och att nu få gå ut i sommarlov och veta att skolan ändå startar i höst. Det känns ju jättebra tycker jag.
Och många har ju fått ta studenten på lite annat vis än vad vi är vana vid. Vi som bor i Stockholm, vi är ju vana att höra alla de här studenter, alltså lyckliga studenter på flaken. Och sen brukar vi ha mycket debatt om det där är bra eller dåligt. Men det är ju i alla fall väldigt mycket glädje i det där. Och i år har det varit mycket tystare än vanligt. Men hur har det varit med studenterna? Har de fått fira tycker du?
Ja, men det var ju också en märklig upplevelse att när vi tvingades att gå ut med de här rekommendationerna att vi inte skulle kunna ha studentfirande på samma sätt som tidigare, så riktades ju först alla ögon mot mig, att det var jag som hade stoppat alla studentfiranden i staden. Så att det var en märklig upplevelse att helt plötsligt var jag hade på ett inlägg på Insta så var det som Jenny Strömstedt startade, var det 16 000 inlägg på det inlägget rörande stängningen. Eller att man inte fick ha studentfirande på samma sätt som man haft tidigare. Så att, och jag har haft en mailkorg som inte gick att hantera överhuvudtaget med mail från arga studenter som var oroliga för sin student. Och i början var det väldigt det där att vi skulle ställas in. Men vi har ju gick tidigt ut med att det ska inte ställas in, det ska ställas om. Mm. Och det tycker jag vi har verkligen lyckats med. Det har varit väldigt många olika former av studentfirande och beroende lite på skolor hur de ser ut så har det varit både utspring på skolor klassvis och det har varit utspring i parker och det har varit med föräldrar och med utan föräldrar och olika varianter på de här studentfirandena. Men i huvudsak så tror jag att de flesta studenter tycker att det har blivit mycket bättre än vad de trodde, inte så bra som de hade hoppats naturligtvis, för de hade ju velat åka flak och allt vad de ville göra och det har de inte kunnat göra, men trots allt godkänt tror jag att vi får på studentfirande.
Det låter bra, det känns ju viktigt ändå att man får fira när man har åstadkommit något och det har man ju verkligen gjort när man lämnar gymnasiet. Men hör du, snart så är det ju, ja, sommarlovet är ju här för många skolelever redan och jag hoppas att du också ska få lite ledigt här innan hösten tar vid och du får förhoppningsvis då ta tag i alla de här reformerna som du brinner för med kunskap och arbetsro och så i skolan. Men jag måste ju fråga dig, har du något bra lästips för oss som ska tillbringa lite tid i hängmattan här i sommar?
Den som inte har läst Matilda Gustafssons bok Klubben, den rekommenderar jag. Den är en lättläst hängmattebok, men väldigt spännande och ändå få liksom lite bakgrundsfakta på den här mycket märkliga historien kring den här kulturprofilen. Läs den.
Okej, det ska jag göra. Då får jag ge dig ett tips också. Jag tycker du kan läsa Anna-Karin Palms biografi över Selma Lagerlöf. Den heter Jag vill sätta världen i rörelse. En superbra bok och jag gillar det här mottot också att man vill sätta världen i rörelse. Den rörelsen ska gå i rätt riktning mot mer frihet och jag som är engagerad i hälsa tänker ju att den här pandemin måste ju bara röra sig bort från oss. Tack snälla Isabelle för att du ville vara med i podden.
Tack för att jag fick vara med. Glad sommar på er också.
Så roligt att höra från politiker runt om i landet hur man tar sig an den här utmaningen som det verkligen är med covid-19. Och nu vill jag ju bara blicka framåt mot sommaren och det som kommer sen. Det kommer vara ett hårt arbete framöver också. Men det blir roligt att se hur påverkas samhället i stort av det här? Och hur påverkas vi som människor? Våra sätt att umgås, våra sätt att arbeta. Jag har läst av psykologiforskaren Filippa Lally om det här med förändringar av vanor. Att det tar genomsnitt 66 dagar att ändra en vana. Och den här pandemin har ju funnits mycket mer än 66 dagar och jag tror att många har förändrat sitt sätt att arbeta, inte minst jag själv. Jag jobbar hemma mycket mer än tidigare. Jag har väldigt mycket digitala kontakter, digitala möten. Jag försöker vara ute mycket mer och ha walk and talk-möten med arbetskamrater och kollegor. undrar om inte jag kommer att fortsätta med en del av det här även när hösten kommer och vi hoppas att vi kan lägga i alla fall den intensiva fasen av corona bakom oss. Fundera lite på vilka vanor du har skaffat dig eller gjort dig av med under covid-19. Så kan vi väl återkomma till det här i podden, hur livet förändrades. Vi har ju pratat lite om böcker och det är en passion hos mig. Det här med att läsa och faktiskt också skriva, även om jag mest skriver för byrålådan. Men jag tänkte utmana er lite i det här med läsning av poesi. Det tycker jag själv är ganska svårt, men jag har på senare år ändå tagit mig an det. Och vet ni, det finns jätteroliga nya böcker, till exempel Barnet, en sonettkrans som var August nominerad. Det är Olivia Bergdahl som har skrivit den. Och det handlar om ett barn idag med allt vad det innebär av allvar och glädje förstås också. Och en sonettkrans, det är 15 sonett i en diktsamling och de hänger ihop genom att man använder sista raden i en sonett som första rad i den nästa sonett och så fortsätter man så till att bilda en krans. Det är mitt tips till er. Supernördigt att läsa sonetter men också väldigt kul. Hörrni, coronapandemin fortsätter. Den är inte över och det hänger på oss alla hur utvecklingen ska bli. Orkar vi följa de här hopplöst tråkiga men väldigt viktiga rekommendationerna, eller reglerna kanske man kan kalla det för, från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om vi är sjuka. Då kan vi bli av med den här smittan. Slarvar vi med det är risken stor att många fler drabbas. Så jag säger, håll ut, håll avstånd, håll ihop. Så hörs vi igen i höst.